Har du träffat honom?
Valentino Garavani menar du?
Ja, jag tänkte eftersom jag vet att du har träffat Armani, då kanske du har skakat tass även med Valentino.
Nej, tyvärr. Det närmaste jag kommer det är att en kompis till mig har masserat Valentino.
Vilken typ av massage?
Hel kropp.
Fick du reda på någonting mer om den här massagen då?
Mm, det fick jag. Men det är som man säger sekretessbelagt.
Så pass. Okej, men du kanske har någonting annat smaskigt att berätta om Valentino?
Jajamän, det har jag.
Och det kommer vi få höra nu.
Ja.
Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samantha Ekman.
I måndags dog alltså den italienska modeskaparen Valentino Garavani. Och som jag förstått det så var han en av de stora, kanske till och med den sista stora.
Ja, han jämfördes ju ofta med Karl Lagerfeld och Yves Saint Laurent. Det avseende, den modebranschtidningen Women's Wear Daily kallar dem för Yves the King, Karl the Kaiser och Valentino the Chic.
Valentino the Chic, kan du utveckla vad de menade?
Ja, men dels skapade han väldigt tjusiga aftonklänningar, det var ju hans specialitet. Men han var själv också mycket elegant, han hade perfekta manér, han var artig och generös och han nästan dyrkade sina rika kunder som om de vore gudinnor och han levde på ungefär samma sorts lyxnivå som de gjorde.
Han blev så pass rik på att göra de här vackra klänningarna att han kunde leva på ett sånt ultralyx sätt.
Han blev rik som ett troll på licenser, det vill säga att sälja namnet till företag som gjorde typ solglasögon. Och ännu rikare blev han när han redan 1998 sålde sitt företag för 300 miljoner dollar.
Grattis.
Runt 3 miljarder. Så svar ja, han kunde leva så. Och få modeskapare ägnar sig så helhjärtat åt att odla den här image som alltså lyxlirare av den gamla skolan då, som Valentino Garavani.
En lyxlirare av den gamla skolan, alltså vad innebär det att vara det?
Ja, men han älskade en sorts klassisk lyx och elegans. Han hade till exempel flera hem runt om i världen. Han hade både ett palazzo, ett litet palats.
Väldigt klassiskt.
Mm, och en villa i Rom. Han hade ett 1800-talshus i London, ett chalet i Gstaad, ett penthouse i New York och ett litet slott, Chateau de Vidville i Paris, där en gång en av Ludvig den 15:s älskarinnor hade bott.
Känns väldigt typiskt Valentino med en sån historisk koppling också.
Absolut, och han hade en yacht, TM Blue One, vars väggar var prydda med verk av Picasso. Och naturligtvis hade han en egen kock, florist och butler. Och det hade även hans fem mopsar.
De hade egen butler. Eller de hade både florist och butler, det kan du väl inte mena?
Ja, men hundarna tackade nej till floristen. Men ja, de hade en egen kock och butler faktiskt. Men han gillar den här typen av livsstil, en sorts överdådig lyx och flärd, men med stil och historiska referenser gärna. Men han gillar att understryka att han inte var någon som jobbade så hårt, att han led alla helvetes kval eller blev tortuated, som han själv beskrev det.
Vad sa han? Att han inte var tortuated, ja. Alltså torterad.
Ja. Ja, men det var hans sätt att beskriva en plågad kreatör, någon som jobbar hårt och lider. Han sa, jag är ledsen, jag lider inte, jag vill vara lycklig när jag designar en klänning. En eftersträvansvärd filosofi måste man väl ändå säga.
Verkligen, och måste in i hans legacy. Jag har inte hört det här i all rapportering, att han var en lycklig konstnär.
Han var en livsnjutare kan man väl säga, men han var också mycket beläst och kulturellt intresserad, lite som Karl Lagerfeld i det avseendet.
Vi har ju också sett en hel del bilder på Valentino snurra runt den här veckan nu sedan han dog i måndags. Och han har ju en väldigt prydlig look.
Ja, alltid perfekt fönat hår, djup solbränna och klädd i kostym, skjorta och slips hela tiden. Han var väldigt formell i det avseendet. Luftkonditionering var alltid skruvad till max under sommaren i ateljén så att de anställda också kunde bära kostym. Så han var ju motsatsen till modeskapare som klär sig i jeans och T-tröja. Ja, han fick ju till och med den alltid oklädda Giorgio Armani att framstå lite slarvigt klädd.
Men jag måste ändå ställa en lite kritisk fråga. Att vara så där fruktansvärt solbränd, Är det verkligen så elegant?
Men han ansåg uppenbarligen det. Men den här solbrännan, den väldigt djupa solbrännan, det är förstås något som många har gjort sig lustiga över under årens lopp.
Det är roligt att du säger djup solbränna, vad betyder det?
Ja, men, tänk mahogny färgad, ja. Konjaksfärgad.
Men du, han var ju 93 år nu när han dog, och det är ju ganska gammalt får man lov att säga. Det verkar löna sig att ha butler. Men 93, då om jag gör lite matematik, då måste han ju ha fötts på, redan på 30-talet.
Exakt. Han föddes den 11 maj 1932 som Valentino Clemente Ludovico Garavani i Voghera, som är en liten stad söder om Milano.
Alltså vet du att jag har hört talas om den här staden Voghera en gång när jag umgicks med en italiensk korrespondent. Och vet du vad den är känd för, den här staden?
Nej.
Den är känd för att vara liksom ett exempel på medelmåtta. Det finns ett uttryck som är så här, en hemmafru i Voghera. Det betyder liksom en klassisk svensson eller den vanliga konsumenten eller inom politik då. Så här, den här väljaren som man vill rikta sig mot. Någon slags medelklass average. Och det tycker jag är lite kul med tanke på att, som du berättar, Valentino kom att representera den här motsatsen då, det extrema lyxlivet.
Det förklarar ju allt. Men han gjorde revolt mot medelmåttigheten.
Gjorde han verkligen.
Men han hade faktiskt dyr smak redan som liten.
Alltså gillade pampiga dukningar och blomsterarrangemang redan som barn.
Det framgår inte, men kanske. Men som familjens enda son så blev han bortskämd. Han har sagt att jag var den enda i Voghera som gick till skomakaren för att få handsydda skor. Och han fick även kashmirtröjor gjorda efter eget önskemål.
Men du, barn passar ju väldigt bra i kashmir.
Mm, det är ju väldigt mjukt och skönt. Men han har också sagt att beautiful things have been following me since I was 10 years old. Och redan vid 17 års ålder så flyttade han till Paris för att studera vid École des Beaux-Arts och Chambre syndicale de la couture parisienne.
Är det världens längsta namn på en skola?
Ja, verkligen.
Vad kan du säga om en sån skola, jag som inte vet?
Ja, men det är där man lär sig vad couture är och hur man går tillväga om man vill bli en hejare på att skapa plagg av den högsta skolan. Och efter studien så stannade han kvar i Paris och blev assistent hos bland annat Jean Desesse, som då var känd för sina plisserade aftonklänningar och för att klä kungligheter och skådisar. Och sen åkte han tillbaka till Italien och fick hjälp av sin pappa att öppna eget i slutet av 50-talet i Rom. Och inte var som helst utan på den flotta shoppinggatan Via Condotti.
Och modehuset, det här första då, vad var liksom stilen som Valentino började med?
Ja, men det var väldigt franskt elegant och modeller flögs in från Paris till den första visningen. Men modehuset höll ju på att gå konkurs efter bara ett år. Och Valentino skyllde det på sin smak för champagne. Så han tvingades byta en lokal och flytta till ett lite mindre 1500-tals palats.
Väldigt bra ursäkt för att konka eller liksom vara sen med en deadline. Ja, det beror på min smak för champagne. Skulle du godta det?
Ja, självklart.
Men hur gick det här nya lilla lite mindre palatset då?
Ja, men det fanns inte så många modeskaper av den kalibern i Italien då. Men intresset för italiensk modedesign hade börjat bubbla och pressen var väldigt intresserad av Valentino och hans talang och snygga face.
Ja, han var snygg.
Ja, han såg väldigt bra ut. Och ännu mer intresserade blev de ju när han visade sig ha en talang för att locka till sig kändisar, stora internationella stjärnor som började bära hans kläder.
Det förklarar ju alla bildspel som har rullats ut den här veckan. Det är så många kändisar som lägger upp groupies med Valentino, sån här vänskapsposerande. Vad utmärkte han sig även inom det området att liksom posera med sina kunder?
Ja, det skulle jag nog säga faktiskt. Det var ju tidig med att fatta vitsen och poängen med. Mm. Och det började med Elizabeth Taylor som beställde en tjusig vit couture-klänning kantad med fjädrar som hon sen bar på premiären av filmen Spartacus i Rom.
Man hade velat vara en fluga på väggen. Men kan man för våra lite yngre lyssnare då lägga ut texten kring Elizabeth Taylors liksom betydelse under den här tiden?
Ja, men hon var ju dåtidens stora, glamorösa filmstjärna som var enormt omskriven. Inte bara för sina violblå ögon, utan hon blev också omskriven för sina romanser och sitt enormt stora intresse för juveler.
Alltså det var länge sedan man hörde talas om kvinnor som var intresserade av romanser och juveler. Eller? En riktig Valentino-kvinna då?
Verkligen. Och 1962, kort därefter då, visade Valentino en kollektion med aftonklänningar på Pitti Palace i Florens, som då var modecentrum i Italien. Han var sist ut i den här gänget med designers som visade, men ryktet om hans eleganta design spreds ju snabbt, och det bidrog till att bana väg vad som sen skulle bli ett kvitto på den här italienska designen Made in Italy.
Så det kom liksom ur Valentino, den här stoltheten, Made in Italy-stoltheten?
Ja, han bidrog verkligen till det. Men det var med en kollektion 1968 som Valentino slog igenom stort, och den kallas då för den vita kollektionen. Och Vogue kallar det också för The Talk of Europe och skrev lyriskt om renheten i hans krispigt vita, hans mjuk och krämvita färger. Allt tillsammans, vitt på vitt.
Mm, lite mer kanske kontroversiella ord idag.
Ja, men han låg lite före Pantones färgval för 2026, Cloud Dancer. Mm. Ja, men genom all denna skönhet, romantik och perfektion har Valentino blivit de ungas idol, en ny symbol för modern lyx, skrev tidningen också. Och han gjorde bland annat en kort, vit, spetsprydd klänning med ganska lite polokrage nästan, som fångade Jackie Kennedys uppmärksamhet. Och hon bar den här klänningen på bröllopet med Ari Onassi samma år 1968. Och det resulterade i 400 beställningar av den här klänningen. Jag vill bara inflika, Jackie kände redan till Valentino innan han breakade stort.
Hon hade fingret i luften.
Ja, det hade hon. Hon hade sett en väninna några år tidigare bära hans design, en kjol och blus av organza i svart och vitt, och frågade, vem har gjort det här? Och av en händelse var Valentino då i New York och skickade över ett gäng klänningar till Jackies våning, och hon beställde 6 stycken svarta och vita klänningar. Sen dess har Valentinos klänningar syns på massor av välbärgade damer jorden runt. Så han satsar också medvetet på att fånga in de här kända, synliga, rika kvinnorna.
Och då antar jag att det finns fler av den här sortens kvinnor att nämna.
Jajamensan. Prinsessan Faradiba, hon bar en sobelbrämad dräkt från Valentino när hon flydde från Iran 1979.
Det låter väldigt chikt.
Det var det. Madame Chirac bar en klänning från Valentino när hennes make svor president Eden 1995, och mer samtidigt då, Julia Roberts bar ju då en av hans klänningar på Oscarsgalan 2001. Då hon fick en Oscar för sin roll som Erin Brockovich. Och klänningen var ju då från 1992. Och att inte välja en klänning från den senaste kollektionen, det var då nytt. Ett nytt grepp. Och det rivstartade ju intresset för vintage.
Men det här med att Valentino är så förknippad med den här vita kollektionen, det är lite förvirrande, för att det är inte den färgen som man kopplar ihop med Valentino.
Nej, han var mest förknippad med rött. Och det sägs ha kommit sig av att han var på besök i operan i Barcelona, en uppsättning av Carmen som 17-åring. Och då fick han en sorts uppenbarelse, för kläderna i uppsättningen var röda, inredningen var röd och kvinnor i publiken var röda kläder, och de lutade sig över räckorna som röda pelargoner på balkonger, som han beskrev det.
Ja, så sa Valentino. Ja. Röda pelargoner. Vem kallar kvinnor för röda pelargoner?
Ja, Valentino gjorde det. Och han sa, det var då jag förstod att efter vitt och svart finns det ingen vackrare färg än rött.
Men håller du med då som mode, hedersdoktor i mode, att rött är den snyggaste färgen efter svart och vitt?
Det gör jag faktiskt. Jag älskar rött.
Jaha, och då har vi Valentino, modeskaparen, lyxliraren. Jag undrar, hade han familj, kanske fru och barn? Obskämt.
Ja.
Nej, han var ju såklart inte så intresserad av kvinnor på det sättet. Nej. Men vad hade han för liksom familjeförhållanden i sitt egna liv?
Ja, men vid hans sida fanns alltid en livslång vän och partner, Giancarlo Giametti.
Snyggt namn.
Ja, men de påminner lite av Yves Saint Laurent och Pierre Bergier, det vill säga att de delade upp design och business mellan sig och blev ett radarpar. Mycket effektivt.
Men de, alltså låg de också med varandra, eller var de ett par, eller hur ska man... tänka.
Ja, de var ett par. De möttes redan 1960 när Giancarlo studerade arkitektur som han sen skippade för att jobba med Valentino. Och de var ihop ända till 1972, men förblev sen vänner och business partners livet igenom. Men de pratade inte så mycket om sitt förhållande offentligt förrän först 2004 och då i en intervju i Vanity Fair.
Och det blev en stor grej.
Ja,
verkligen. För det var liksom då han kom ut som gay, 2004.
Ja, det kan man ju säga. Eller
i typ 70-årsåldern då.
ja, men alla visste det ju redan. Men det var inget som han själv ansåg sig behöva berätta. För man måste ju också hålla i minnet att han var född på 1930-talet. En helt annan generation.
Och i Italien.
Men han träffade sen under 80-talet en annan pojkvän, Bruce Hoxema, som tidigare var modell för Valentino som han höll ihop med. Men hans stora kärlek var ju mamma Teresa. Hon hängde med hela tiden och Valentino betraktade henne som den viktigaste personen i sitt liv. Väldigt italienskt. Men hon bodde tillsammans med honom också i Rom ända tills hon avled. Och så hade ju Valentino förstås sina hundar, Molly, Margot, Maud, Maggie, Monty och Milton. Och det här kanske inte alla vet, han hade även flamingos som husdjur.
Berätta mer.
Jag önskar jag kunde göra det. Men jag vet att när en av hans flamingos dog så utförde hans mamma obduktionen på fågeln på egen hand för att kolla upp så att den inte hade blivit förgiftad. Men det hade den inte. Den hade tuggat på en elledning och blivit elektrifierad och inga frågor på det, please.
Man förstår ju dock att han älskade sin mamma så mycket och hon är så här handlingskraftig. Ja, oj, vilken story.
Ja.
Men på tal om hundarna då, Molly, Margot, Maud, Maggie, Monty, Milton. Det finns ju en underbar scen i en berömd dokumentärfilm som gjordes om Valentino 2009, The Last Emperor som den heter. Där finns ju en scen med de här hundarna. Kan inte du beskriva den scenen? Vi kan kolla på den.
Ja, men här är hundarna. De har just hoppat upp i hans privatplan och sitter på rad i likadana halsband om halsen där.
De är så många. Det är det man slås av i det här lilla utrymmet. Att det känns som att det är hundar precis överallt.
Ja, men det är hundarna som äger planet.
Flygvärdinnan kommer ut och säger, förlåt, mopsarna kan inte sitta här. Det är ett litet problem. Så då måste alla de här businessmännen runt omkring liksom flytta runt mopsarna i planet. Det är oerhört kul. Varför älskar man den här scenen så mycket? Den är ju ganska känd.
Mm, ja, men därför att de ser ju så underbart puckade ut när de sitter på rad, eller gulliga. Mm. Jag älskar djur och alla sorter som du vet, även mopsar.
Men jag fattar vad du menar, den där blandningen av puckad och gullig, den är oemotståndlig. Men jag kan berätta att hela den här dokumentären är faktiskt så bra. Jag såg om den nu. Den är ju gjord av en man vid namn Matt Tiernauer. Och det var också han som var den här skribenten som skrev den här Vanity Fair-artikeln då när Valentino i 70-årsåldern kommer ut som gay, typ. Och då, när han träffade dem för den artikeln, så såg han någonting mellan Giancarlo och Valentino, att deras relation var så speciell, deras dynamik var så, han beskrev det själv som att de var inte två personer, de var en och samma människa. Så då bestämde han sig för att följa dem med kameran då och göra den här dokumentären.
What do women want?
Yeah, I know what women want.
And what do they want?
They want to be beautiful.
I den här dokumentären då säger Valentino också till en reporter, jag vet vad kvinnor vill ha, de vill vara vackra.
Alltså det är där som det här citatet som har snurrat runt så mycket i veckan kommer ifrån.
Mm. Och det är väl en bra sammanfattning av den estetik som gjorde Valentino till multimiljonär. Men han har också sagt att hans kläder, de är gjorda för att attrahera, förföra, locka in.
Alltså någon slags sexy vibe?
Nej, alltså mer tjusig dam. Det kunde ju vara djupa urringningar och så kallade cutouts. Men smakfullt, noll vulgo. I en intervju sa han själv, jag är modevärldens svar på Rolls Royce. Ja, men hans mest berömda citat som återkommer, det är, jag älskar skönhet. Det är inte mitt fel.
What is the idea of glamour?
This is my blood, you know, what I have to do. Like I love a beautiful
lady. I love a beautiful dog. I love a beautiful piece of furniture. I love beauty. It's not my fault.
I den här dokumentären Last Emperor så får man ju också då följa arbetet inför hans sista visning när han har liksom meddelat att han ska avgå.
Mm. Det var en stor 3 dagars baluns i Rom i juli 2007. Men här ser vi Colosseum i Rom under natten. Det är mörkt och det är fyrverkerier. Och
det är kvinnor som nästan svävar.
Sveper och svävar.
På liksom fasaden av Colosseum så svävar det Valentino-kvinnor.
Ja. Och hela Colosseum liksom badade i rött ljus, Valentino Red Glow.
Man ser på mingelbilder att det är liksom, alla är där, det är Donatella.
Alla är där. Liksom. Ja. Ja, men alla, alltså, kalaset då som höll på i till hela 3 dagar, det firades då i Rom. Och celebriteter och kändisar och moderskapare från hela världen hade ju rest dit. Och grejen var att festen krockade med de sedvanliga modevisningar av haute couture i Paris och modeveckan för herrmode i Milano. Men för första gången i historien så flyttade de fram i kalendrarna så att alla de här högdjuren inom modevärlden skulle kunna resa till Rom för att fira Valentino. Och kort efter den här pampiga visningen då, så kom ju finanskrisen. Och regissören då till dokumentären, han sa senare att det fick 2007 i filmen att framstå som 1928, det vill säga året före den tidens stora börskrasch. Så Valentino-firandet framstod ju lite eller ganska mycket som festen före stormen så här efterhand.
Men vad hände då med Valentino efter det här?
Ja, men Valentino hade ju redan sålt sitt företag, men det här företaget sålde i sin tur vidare och sen sålde det en del vidare. Så att Valentino sen slutade som designer, det var ingen överraskning. Dels ville han njuta av pengarna förstås, men det blev ju också för snurrigt för många kockar.
Det låter ju som en mardröm att se sitt eget liksom legacy hackas upp på det sättet.
Ja, verkligen.
Och varför var det så snurrigt? Eller berätta mer.
2012 så köpte ett företag i Qatar Mayhoola, märket Valentino.
Det är de som har Balmain.
Exakt. Och 2023 köpte Kering, som äger då bland annat Gucci och Saint Laurent, 30% av Valentino. Och då satsar på att äga hela märket 2028.
Och sen han pensionerade sig. Vad har vi liksom sett från märket sen dess?
Ja, men designern Alessandra Facchinetti liksom lotsade märket försiktigt vidare ett par år. Och sen kom Pier Paolo Piccioli och Maria Grazia Chiuri. Och de upprätthåll och utvecklade Valentinos elegans. Men de gjorde märket också lite modernare. Och Pier Paolo Piccioli, han hängde kvar längst. Och Valentino gillar verkligen honom. Han grät av glädje över en couturevisning 2018. Han stod upp och applåderade och grät så tårarna trillade ner för kinderna. Det var ju fint.
Ja, det kan man tänka sig den scenen också.
Ja, men ändå, många avskyr sina efterträdare och vill inte ha någonting med märket att göra. Men Valentino, han peppade på. Sen lämnade Pier Paolo Piccioli 2024 till förmån för Alessandro Michele.
Men om man tar då moderna Valentino, så som vi känner det idag, hur kan man med ögat liksom känna igen, eller vad är det känt för?
Ja, men idag har de ju fått vissa detaljer som gör att man känner igen märket direkt. Det är tydligt V som logotyp till exempel, spännande. Men 2010 så började de även göra skor och pynta dem med en sorts nitar som de kallar för rockstuds.
Rockstuds.
Ja, men de sa sig hämtat inspiration från Bugnato, stenar som användes till historiska palats. Well, well. Men somliga kallar den här looken då för aristopunk. Och jag kallar nog mer grejer för tanter som ville verka trendiga, säger jag.
Aristopunk, det är ju inget för dig, va?
Mer Ivana Trump, ska jag säga. Men de här nitliknande detaljerna blev ju väldigt populära och kom tillbaka för några år sedan och kallades då för Roman studs och var överallt, även på kläder och väskor och allt möjligt.
Och senast så såg vi den här Valentino-skon med de här aristopunk-stödsen på en trailer till Djävulen bär Prada som kommer senare i år. Och den blir väldigt utskälld, för man menar att det finns ingen relevans i de här skorna längre. Ta bort de här nitarna, typ så. Så det var lite kontroversiellt plötsligt. Vi får se hur det går för nitarna i Djävulen bär Prada. Det är ju allmänt känt att vissa pensionärer har lite svårt att sluta jobba när de väl har liksom klivit åt sidan. Hur var det med Valentino?
Ja, men han tog vissa specialuppdrag. Han gjorde ju brudklänningar till exempel. till skådespelerskan Anne Hathaway och prinsessan Madeleine.
Just det, för hon har ju också postat en groupie med Valentino, såg jag.
Såklart. Men Valentino gjorde även kläder till en uppsättning av La Traviata i Rom, och han gav ut en sån här baddarstor kaffebordsbok då, med menyer och recept och dukningar från sina hem och sin yacht.
Det är man sugen på att läsa.
Men han har också då skapat Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giametti, som är baserad i deras palats på Piazza Meanelli 23 i Rom. Och de har renoverat och döpt om det till PM23, och det är tänkt att bli, citat, ett centrum för stiftelsens kulturella och pedagogiska verksamhet. Och det invigdes officiellt i maj förra året.
Då hann han var med på det.
Ja, och då var det en utställning då med Valentinos röda klänningar som matchade många av konstverken som visades. Då det var Picasso, Warhol, Basquiat och många fler, så det var en röd, ett rött tema.
Valentino will be the last one of that generation of big name that has still his name on his company, who will define the difference between yesterday and today.
Så vad skulle du säga blir Valentino Garavanis legacy nu när han har kilat vidare?
Ja, men han var en man som personifierade den här klassiska elegansen av den gamla skolan för mogna kvinnor. Så han var den sista av de stora modeskaparna från 1900-talet, måste man väl ändå säga. Från det tidiga 1900-talet.
Också en man som kom att representera djup solbränna. Jag undrar, stämmer det här citatet då som han som blivit så känd för, att det enda kvinnor vill är att vara vackra, eller kvinnor vill bara vara vackra, eller vad han sa?
Ja, men jag tror väl att de flesta strävar efter att se så bra ut som möjligt, men Valentinos sätt att betrakta kvinnor som en sorts sköna föremål, kanske.
Röda pelagoner.
Ja, men det ligger kanske inte riktigt rätt i tiden.
Nej, jag tänker att det finns ju inte så många av den här Elizabeth Taylor kalibern i omlopp att bära de här kläderna. Så med tanke på det, hur kommer det gå för företaget?
Ja, men det har ju gått hyfsat bra hittills. Pier Paolo Piccioli gjorde ju väldigt fina kollektioner, och de här nitgrejerna visar sig vara en kommersiell hit. Så vi får väl se hur väl Alessandro Michele förvaltar arvet.
Tack, Susanne Ljung.
Tack, Samanda Ekman.
Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samanda Ekman. Tekniker Astrid Anka Krona. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.